Låt oss nu bläddra till Apostlagärningarna 16 kapitel och se en liten illustration till allt det här. Apostlagärningarna 16 och 11. För vi kan sammanfatta begreppet att segra i nåd så här, att varje seger i nåd innebär en självövervinnelse. Jesu bönekamp i Getsemane är ju så att säga det klassiska exemplet. Varje seger i nåd innehåller en självövervinnelse. Och det beror ju på att gränsen mellan gott och ont, den finns ju i mig, inte utanför mig. Så länge jag lever här gör den ju det. Nu ska vi se när Paulus och grabbarna kommer till Filippi och vinner en stor seger. För det blev ju en församling där och det var ju härliga tider. 11 versen. Vi la ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Och därifrån till Filippi som är den ledande staden i denna del av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: de här männen är den högste gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning. Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for den ut. När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. De förde fram dem till stadens domare och sa: de här männen stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta eller följa. Folket gick också till angrepp mot dem. Och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sådan befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsången till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: gör det inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade domarna sina rättstjänare och lät säga: frige de där männen. Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa: domarna har sänt bud att ni ska friges, så kom nu ut och gå i frid. Men Paulus sa till dem: de har låtit piska oss offentligt utan dom och rannsakan fast vi är romerska medborgare. Och de har kastat oss i fängelse och nu vill de låta oss gå i hemlighet. Åh nej, de får själva komma och föra ut oss. Rättstjänarna framförde detta till domarna. När dessa fick höra att de var romerska medborgare blev de förskräckta. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. När Paulus och Silas hade kommit ut i fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan for de vidare. Ja, en sån seger. Intressant. En sån härlig seger. Vi har härlig seger. Ja. Men vad består segern i? Det var naturligtvis en väldigt viktig händelse när de driver ut den här spådomsanden. För grekerna var ju maximalt intresserade av spådom. De hade ju sina orakel överallt. Och de gjorde ju nästan inget utan att fråga sina orakel. Så den här tjejen var ju antagligen den som styrde i stan, eller rättare sagt demonen som hon hade i sig. Så att när de drev ut den så öppnas ju så att säga den andliga situationen. Och det är väldigt lätt gjort att man säger att ja, det var det som var segern. Allt det andra är tråkiga komplikationer, men det var det som var segern. Så att om vi ska inta Göteborg så ska vi leta upp alla demoner som finns här och så ska vi driva ut dem och så kommer Göteborg bli kristet. Den stora segern är ju klockan 12 på natten. När Paulus och Silas är i bön och sjunger lovsånger till Gud. Där ligger grunden för allt det andra. Och det är ju inte så att Paulus säger, nu grabbar, nu lovsjunger vi så blir det jordbävning. Och då kommer vi ut. För det har de ju inga som helst garantier om. Gud bjöd på en jordbävning den gången. Men de lovsjunger inte Gud för att det ska bli jordbävning eller för att de ska komma ut ur fängelset. De lovsjunger Gud för att han är värd vår lovsång. Punkt och slut. Och de gör det när de nyss har blivit piskade och är blodiga och såriga och sitter fastspända i en stock i det innersta fängelserummet. Och det är i kraft av den, av det korset i deras liv. Det är i kraft av det som anden drivs ut, som fångvaktaren omvänder sig. Det är det som gör att domarna till sist kommer krypande. Och att hela situationen i stan är så förändrad att Paulus kan gå till någon annanstans. Och det blir ändå en församling. Än så många år senare skickar mat och pengar, vad det nu kan vara, till Paulus när han sitter i fängelse i Rom. Han skriver Filipperbrevet som ett tack. 19 kapitlet i Apostlagärningarna. 13 versen. Några kringvandrande judiska andutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överste präst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem, Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag. Men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Här har vi alltså personer som försöker att vinna en seger i makt i det andliga. Och där det inte finns någon självövervinnelse i sammanhanget. Och anden svarar, ja, Jesus vet jag nog vem det är. Paulus med för den delen. Men er känner jag inte. Paulus var alltså en kändis i andevärlden. Och det var han inte därför att han hade drivit ut så många andar. Det inger ingen större respekt i och för sig. utan det är ändå viljan att dela Kristi lidande som skapar den respekten, som skapar den trovärdigheten. Vi söker oss till Kolosserbrevet och läser slutet av första kapitlet, där vi börjar i 24 versen och läser kapitlet ut. Kolosserbrevet 1 och 24. Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning. Att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Ja, parollen på slutet här, den låter ju väldigt fin. Och det är väldigt lätt att man bryter ut, låt oss säga, verserna 27-29. Kristus predikar vi och vi förmanar varje människa och vi undervisar med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Ja. Men kraften som behövs, för till allt detta behövs kraft. Här handlar det om förändring av människors liv. Och att hjälpa en människa till ett förändrat liv, det behövs alltid kraft. När kvinnan med blodgång rör vid Jesus och tänkte liksom smyga till sig ett helande, så vänder sig Jesus om och säger: jag kände att kraft utgick. Det behövdes kraft för hennes helande. Och Paulus talar om kraften som så att säga är verksam i allt detta förmanande och undervisande, i allt detta meddelande av vishet och all denna hjälp till fullkomlighet i Kristus. Han säger att det som fattas av Kristus lidanden, eller som det stod i gamla översättningen, det som fattas i Kristi lidanden. Det är ju egentligen samma sak, fast det blir nästan lite mer utmanande på det sättet. Va? Säger vi. Fattas det något i Kristi lidande? Nej, det är fullbordat, säger han när han dör. Men den som ska ge välsignelsen vidare måste dela hans lott. Och församlingen som är Kristi kropp är ju historien igenom en lidande kropp. Även om det kan vara lite svårt att se det i Sverige idag. Första Korinthierbrevet 2. De fem första verserna. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Ni kommer väl ihåg, grabbar, hur skraj jag var när jag kom till er. Jag var ganska skakig. Och jag var inte någon speciellt imponerande figur. Skriver nu alltså Paulus till vännerna i Korint. Därför att i Korint hade den stora gubbjakten börjat. Somliga sa jag håller mig till Paulus, och andra sa jag håller mig till Petrus, och några diggade Apollos. Och sen var liksom splittringen i full gång. Och Paulus försöker hela tiden säga till dem, varför fäster ni vid människor? Det var ju inget särskilt med mig när jag kom till er. Kommer ni inte ihåg det? Och jag gjorde ingen ansträngning för att dölja det. Därför jag var angelägen om att er tro inte skulle vila på att ni blev imponerade av mig, utan genom att Guds kraft skulle få chansen att verka. Den som fullkomnas i vår svaghet. Han avstår alltså medvetet från en massa knep som man kan använda i evangelisationen. När man har stått i en talarstol några gånger så vet man ungefär vilka knappar man ska trycka på för att få församlingen att flyga upp i taket av förtjusning. Det är inte så svårt. Men Paulus säger alltså, jag gjorde inte det. För jag ville att det här inte skulle vila på mänsklig förmåga utan på Guds kraft. Och ju mer jag blandar in min mänskliga förmåga, desto mer avtar Guds kraft. Alltså fick jag ställa fram mig själv som den ganska svaga och ängsliga och lite faktiskt rädda person som jag är. Eller som jag åtminstone var i den situationen. Och det vet vi ju av erfarenhet att man känner ju ganska snart om en person inte är äkta. Och när man väl har kommit underfund med att han inte är äkta så tycker man att då har man ingen större anledning att lyssna till vad han säger. Så det här är ju inte så konstigt. Det är bara det att vi syndar så ofta mot de här reglerna i våra sammanhang så att det kan vara värt att liksom ta fram det och poängtera det på nytt. Ja.
Det finns en gammal kul historia om en prästman som hade skrivit i marginalen på sitt predikoutkast att argumentationen svar höjer rösten.
Ja. Och det är ju en berättelse att minnas i alla sammanhang där röstläget är högt. Vi ska nu, ja, var det någon som? Vi ska nu till sist växla spår en liten aning. Och jag vill ta upp en sak som jag skulle ha tagit upp tidigare men som vi gled förbi då. Vi ska gå till andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. 2 Tess 2. Paulus talar här om tidens avslutning. Jag börjar läsa i 3:e versen. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndare som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Här har vi ju nu på nytt den här lite paradoxala bilden. Gud som utgjuter en kraftig villfarelse. Och vi säger, käre Gud, sysslar du med sånt? Det måste väl ändå vara ett missförstånd det här. Men det är ingen felöversättning. Utan i grundtexten står det att Gud utgjuter en villfarelsens energeia. Alltså en villfarelsens kraft eller energi. Han sätter rulle på villfarelsen så att det sker stora under och tecken. Varför gör han det? Jo, det förklarar Paulus. Människorna hade ingen kärlek till sanningen. Därför laglöshetens människa är visserligen en person som gör stora under och tecken, men hans liv är inte rent. Utan han lever i högsta grad i orenhet och legitimerar den. Han säger att nåden är så stor så att vi behöver inte bry oss om några spelregler för rättfärdigheten, utan vi är rättfärdiga så vi kan göra vad vi vill. Och det tycker människor låter underbart. Och när han gör stora under och tecken, som naturligtvis till en stor del kommer honom själv till godo, så vaknar ju intresset hos många. Tänk om man kunde lära sig att göra underverk på det sättet. Jag skulle behöva en ny bil till exempel, och skulle kanske inte bara vilja gå och köpa en liten Renault utan vad säger som en Jaguar. Och det har vi ju sett på senare tid. Predikanter som kommit och gått och talat om vilka lyxbilar de har köpt. Vilka lyxbilar de har trott in, som det heter. Och människor blir entusiastiska och intresserade. Och förstår inte att det här är ju den gamla vanliga girigheten som nu blommar på nytt. Och det är alltså återigen så att Gud sätter inte stopp för det här. Gud säger inte, oj, 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 vi måste bromsa den här karen så fort som möjligt. Nu stryper vi all andlig kraft så att det visar sig vilken bluff han är. Utan han driver alltså fram en situation som blir så grotesk att de som till sist kan omvända sig gör det, och inte de andra. Och den sista texten vi ska läsa under den här omgången, den hittar vi i första Kungaboken 22. Gamla testamentet, första Kungaboken 22. Riket är ju numera delat i två riken. Israel i norr och Juda i söder. I Juda regerar en from kung som heter Josafat. Och i Israel heter kungen Ahab, om jag minns rätt. Vi ska börja från början. Vi kommer nu in i en situation där de båda kungarna möts i Israels huvudstad Samaria. Och de planerar ett angrepp på Syrien som här kallas för Aram. I 3 år hade de ro utan krig mellan Aram och Israel. Men under det tredje året får Josafat, Juda kung, ner till Israels kung. Och Israels kung sa till sina tjänare: ni vet ju att Ramot i Gilead tillhör oss. Ändå sitter vi här lugnt och tar det inte från kungen i Aram. Han frågade Josafat: vill du dra ut med mig för att belägra Ramot i Gilead? Josafat svarade Israels kung: jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Men Josafat sa till Israels kung: fråga dock först Herren om detta. Då samlade Israels kung profeterna, omkring 400 man, och frågade dem: ska jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska jag låta bli? De svarade: dra dit upp, Herren ska ge dig konungens hand. Men Josafat sa: finns det inte längre någon Herrens profet här så att vi kan fråga genom honom? Israels kung svarade Josafat: här finns ännu en man, Mika, Gimlas son. Genom honom kan vi fråga Herren. Men jag hatar honom, för han profeterar aldrig lycka åt mig utan bara olycka. Josafat sa: konungen ska inte säga så. Då kallade Israels kung till sig en hovman och sa: hämta genast hit Mika, Gimlas son. Israels kung och Josafat, Juda kung, satt nu var och en på sin tron på en tröskplats vid ingången till Samarias port, klädda i sina skrudar, medan alla profeterna profeterade inför dem. Sidkia, Kenaanas son, gjorde sig horn av järn och sa: så säger Herren, med dessa ska du stånga arameerna så att de förgörs. Alla profeterna profeterade på samma sätt och sa: drag upp mot Ramot i Gilead så ska du ha framgång. Herren ska ge dig konungens hand. Budbäraren som hade gått för att hämta Mika sa till honom: hör på. Profeterna lovar med en mun lycka åt kungen. Låt det du säger stämma överens med vad de har sagt och lova också du lycka. Men Mika svarade: så sant Herren lever, det Herren talar till mig ska jag säga honom. När han kom till kungen frågade kungen honom: Mika, ska vi dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska vi låta bli? Han svarade honom: dra dit upp så ska du ha framgång. Herren ska ge dig konungens hand. Men kungen sa till honom: hur många gånger ska jag behöva ta ed av dig att du bara ska tala sanning till mig i Herrens namn? Då sa han: jag såg hela Israel skingrat på bergen som får utan herde. Och Herren sa: dessa har inte någon herre. Låt den vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sa Israels kung till Josafat: sa jag inte till dig att han aldrig profeterar lycka åt mig utan bara olycka? Mika sa: hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sa: vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead så att han stupar där? Den ene sa si och den andra så. Då kom en ande fram och ställde sig inför Herren och sa: jag ska locka honom till det. Herren frågade honom: hur då? Han svarade: jag ska gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sa Herren: försök locka honom till det och du ska också lyckas. Gå ut och gör så. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun. Och Herren har beslutat att olycka ska drabba dig. Då gick Sidkia, Kenaanas son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sa: på vilken väg har då Herrens ande gått bort från mig för att tala till dig? Mika svarade: det ska du få se den dag när du måste springa från rum till rum för att gömma dig. Sedan drar de ut mot Ramot i Gilead och Ahab dör. Jag tycker den här berättelsen är så intressant. Det är för alla vet vad som är sant. Det är bara att de vill inte veta av sanningen. Josafat, som är en from man, säger: ja, men vi måste fråga Herren. Okej, fram med profeterna. 400 gubbs som hoppar omkring och profeterar. Och alla säger detsamma: Herren har gett stan i din hand. Josafat känner något sorts obehag. Finns här ingen herres profet, säger han. Som om det inte räckte med 400, utan det skulle vara 401. Jo, det finns en till, säger Ahab. Men jag vill inte veta av honom, för han säger inte det jag vill höra. Nå, vi hämtar honom. Budbäraren som går, han vet att de 400 ljuger. För han uppmanar Mika att ljuga han också. Det skulle han ju inte behöva om det var från Herren. Och när Mika kommer fram så säger han detsamma som profeterna. Och Ahab smäller av och säger att ska jag behöva ta ed av dig för att du ska säga det som är sant? Och då säger han det som är sant. Och så smäller både profeterna och Ahab av. För de vill inte höra det. Alltså alla vet vad som är sant. Och ändå vill ingen veta vad som är sant. Hemligheten i kristenlivet handlar inte om att veta i varje ögonblick vad som är rätt och vad som är fel. Det kan varken du eller jag göra. Vi kan inte utbedja oss en vägledning från Gud så att vi aldrig tar ett steg i onödan eller ett steg åt fel håll. Och vi kan aldrig bli så fullfjädrade i lag och moral så att vi lever ett perfekt liv. Utan livets hemlighet heter att ha kärlek till sanningen. Till hela sanningen. Inte till halva som vi brukar ha. Att ha kärlek också till den sanning som inte kliar i öronen. Det är livets hemlighet. Och det händer ibland när Gud ser att vi inte har den kärleken. Att han låter det se ut som om det vi tyckte var rätt och gott och bra var någonting som han står för. Bara för att vi senare ska upptäcka att det här var galen väg. Men kärleken till sanningen, till hela sanningen, det är där det börjar. Det är det som är grunden. Kristus är sanningen. Vill du säga något?
Ja, jag bara funderar. Är det det här, är det där det står i en gammal översättning, möjligen 17, en ond ande från Gud?
Nej.
En underlig mening som jag har funderat över.
Ja. Den hade vi upp senast igår. Den står i första Samuelsboken 16 och 14. Men det är alltså samma funktion som vi talar om här, ja.